Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Skriv dig, Jesu, på mitt hjärta, du min konung och min Gud, att ej lust, ej heller smärta detta namn må plåna ut. Denna inskrift på mig sett, Jesus ifrån Nasaret, den korsfäste och hans lära är min salighet och ära. Amen. Predikotexten för idag läser vi i samma sammanhang som evangelietexten, Matteus evangeliets 6:e kapitel, och med början på den 19:e versen i Jesu namn. Jesus sa det: samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men när ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Amen. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är sanning. Amen. Den angelägnaste omsorgen var rubriken för den här söndagen. Och över predikotexten som vi har läst så står det skatter i himlen. Och så vill jag då fråga oss var och en: var är din skatt? För där är ju också ditt hjärta. Är din bekännelse densamma som bruden i Höga visan när hon säger: min vän är min och jag är hans? Eller som vi sjunger i en sång: i himlen hos min frälsare, där har jag min umgängelse. Och kan du av hjärtat instämma med Rosenius när han säger: jag kan icke leva förutan min vän. Jag kommer till honom beständigt igen. Hos honom alena min vila jag finner. Hos honom och stundom av glädje jag brinner. Han säger: jag kan inte leva förutan min vän. Jag kan inte leva om här jag äger min vän och hans vänskap som allt överväger. Har du det så? Eller som den gudfruktige Asaf sjunger i den 73:e psalmen: om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Och han säger: vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Är det ditt hjärtas bekännelse också? Eller är det så som för mannen vi påmindes om i föredraget om Jesu liknelser? Han, bonden som hade varit så framgångsrik, så han fick bygga större logar för att få plats med sina jätteskördar, och som sedan skulle säga till sig själv: kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Och så frågar Herren Jesus och säger: var är din skatt? För där är ju också ditt hjärta. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Vår angelägnaste omsorg, är det den som vi läste här i evangelietexten, att först söka Guds rike och hans rättfärdighet i förvissning om att allt det andra, det kommer Herren Gud att sörja för? Eller är det hedningens livshållning? Vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi klä oss med? Ja, om det är detta sista, som är din och min huvudsak, så frågar Herren och frälsaren, är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Och vem kan med all sin omsorg lägga en enda aln till sin livslängd? Och sångaren frågar, hur kan du leva utan Jesus? En vän som aldrig sviker dig. Och om det än skulle gå att leva utan Jesus, så är frågan, hur kan du utan Jesus dö? Hur kan du utan honom träda frimodigt inför faderns tron, då allt för honom är fördömligt som han ej skådar i sin son? Eller som vi sjunger i ungdomssången, om jag kunde leva utan Jesus, hur vore det att dö en gång? Utan honom i den mörka dalen, utan honom evigheten lång. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Och de skatter Jesus förmanar oss att inte samla, det är alltså allt det här som hör denna jorden till. Det världsliga, det som är förgängligt, som kan förstöras, som vi kan förlora när tjuven är framme. Allt det där som kan tas ifrån oss eller som vi till sist får lämna när döden klappar på dörren. Det är som det står i den gamla visan, du kan ingenting ta med dig dit du går. Samla inte på sådant, säger Herren Jesus. Och vi kan ju tänka på hans eget exempel. Han var rikare än alla och han blev fattigare än alla. Han utblottade sig för vår skull. Han hade makt och möjlighet att samla all världens skatter, men han kunde säga att rävarna och fåglarna hade mer än han. De hade i alla fall sina bon och nästen, men människosonen hade inte en plats där han kunde luta sitt huvud. Samla inte skatter på jorden. Varför då? Ja, det är inte för att det är förbjudet att äga saker, egendom, bilar eller vad det nu är för någonting. För det är inte det som i sig själv är synd. Det finns flera exempel i Bibeln på Guds folk som har haft stora egendomar. Det berättas ju om Abraham när han skulle befria sin son från Lot, att han kunde mönstra en mindre krigsherre av sitt eget folk för att befria honom. Han valde ut av sina mest betrodda tjänare 318 stycken. Och om Job läser vi hur Herren Gud välsignade honom så att han fick 14 000 får, 6 000 kameler, 1000 par oxar och 1000 åsninnor. Och sen kommer hans största rikedom. Han fick 7 söner och 3 döttrar. Så nog kan Gud välsigna och ge oss mycket här på jorden. Och det är inte heller orätt att vara en framgångsrik lantbrukare som bärgar stora skördar som den rike kornbonden. För framgång i jordiskt avseende, det är en Herrens välsignelse. Men att jordiska ting blir en snara och förbannelse, det beror på någonting annat. Det beror på ditt och mitt onda hjärta, som i avgudisk kärlek så gärna fäster sig vid sådana skatter. Och där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. För det blir hjärtats fröjd och glädje. Det blir liksom huvudsaken, målet för strävan, tillfredsställelsen, näringen, det som uppfyller ens tankar och planer och allting sådant, så att de eviga tingen trängs undan och blir efterhand oviktiga och lätta att undvara, eller som kan få en plats i någon vrå om det nu skulle bli tid med det. För det jordiska blir hjärtats mål, det centrala omkring vilket allting kretsar. Och så träder Gud och hans ord i bakgrunden och hjärtat finner sin tillfredsställelse i att syssla med just det här jordiska. Sånt som är förgängligt och som jag förr eller senare måste lämna. Herren måste klaga över sitt folk genom profeten Jeremia och säga: mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Och det vart till deras olycka. Och Herren säger: är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger Herren din Gud när han vill leda dig på den rätta vägen, den goda vägen? Det är din ondska som tuktar dig och ditt avfall som straffar dig. Inse därför och tänk på hur ont och bittert det är att du överger Herren din Gud och inte fruktar mig. Jag hade planterat dig som en ädel vinstock, säger Herren, av helt och hållet äkta slag. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av en främmande vinstock? Hjärtat fäste sig vid något annat än Herren och frälsaren. Paulus uppmanar Timoteus och säger: uppmana den som är rika i den här världen att inte vara högmodig eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Och vi vet ju av Jesu undervisning att det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Det är så omöjligt och hopplöst så han säger att det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och vi som så gärna skulle vilja vara rika. När bjudningen gick ut till bröllopet, vi läser om det i Lukas 14. Så den som fick bli bordsgäst i Guds rike, den var salig. Men när bröllopet gick ut och festen skulle börja och tjänarna kom med inbjudningen, kom till nu är allt färdigt, så visade det sig att det fanns så många saker som betydde mer för hjärtat än den himmelska bjudningen. Man hade en åker som gick före, man hade 5 par oxar. Och en hade gift sig och kunde inte för sin äkta make eller make komma. Och så hade skatterna och hjärtat hamnat någon annanstans än hos Herren och frälsaren. Judas Iskariot, den olycklige som sålde sin herre och frälsare för 30 silverpenningar. Det var alltså kärleken till pengarna som bringade Judas i evig olycka. Och för Demas, som Paulus skriver om och klagar, Demas hade övergett Paulus av kärlek till denna världen. Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och skär. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Det var inga stora kapital Judas förvaltade. Och det var inte heller några erbjudanden om framträdande platser i samhället som lockade Demas. Utan det var jord och värld som blev skatter för hjärtat. Och den faran står varje människa inför. Man behöver inte vinna miljoner eller klättra högt på den jordiska framgångsstegen för att ta skada till sin själ för evig tid. Att någon blir en skatt i den meningen som Jesus här i texten talar om, det bestäms inte av storleken, utan av den plats det får i hjärtat. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Nog är det dåraktigt att lägga ner så mycket möda och ansträng på sånt som man varje stund riskerar att mista. Ingen av oss sätter in sina pengar i en bank som är färdig att gå i konkurs. Och ingen av oss anser att det är en säker penningplacering att köpa sig en egendom som är svamp- och mögelangripen. Men precis så oförståndigt handlar vi många gånger ur evighetsperspektiv när vi satsar så mycket på allt sådant som vi ändå förr eller senare ska mista. Är du en kristen, så är du då barn till honom som är alla konungars konung och alla herrars herre. Och är du barn, så är du också arvinge. Nog är det ganska skamligt och lågt tänkt av oss allesammans som vår himmelske far, när vi har huvud och hjärta fullt av planer för och bekymmer hur vi ska sörja för mat, hus och hem, pengar och allt möjligt sådant som vi så gärna skulle vilja skaffa oss. Jesus säger att det är hedningens sätt att tänka. Inte anstår det barn till himmelens herre att vara så nedsänkt i näringsbekymmer när man har sådana löften att vila vid. Det som vi verkligen behöver har ju vår himmelske fader lovat att sörja för. Och han talar om fåglarna under himmelen och liljorna på marken. Och ingen av dem bekymras. De har inga löften, men Herren föder och kläder dem. Och så säger han, ni är mer värda än många sparvar. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte vad vi ska äta eller vad vi ska dricka eller vad vi ska klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Samla er inte skatter på jorden, utan samla er skatter i himlen. Det oförgängliga, eviga, värdebeständiga som inte kan stjälas. Och med dem är det ju så att de är tillgängliga för hög och låg, för rik och fattig, för den intelligente och för den enfaldige. Den angelägnaste omsorgen, ja, det skulle vara att först som sist söka de skatterna. Men det kommer ett men här, och det är den andra avdelningen i vår text som bär rubriken Ögat är kroppens ljus. Var vaken vid skattsamlandet så du inte blir lurad och tar miste. Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men när ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Kan hända Herren Gud har fått väcka dig till omsorg om din själ. Så du har bestämt dig för att först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Och så frågar vi, hur är det då med din syn i det här avseendet? Har du öga för de verkliga skatterna? Du som känner din bibel är väl bekant med en man som föraktade världslig rikedom och framgång och bestämde sig för att samla de andliga skatterna. Men det han trodde var ljus var rena mörkret. Han var illa synskadad, så han tog alldeles miste. Det kom en dag då den här mannen upptäckte hur blind han var. Det var när han var på resa till Damaskus och mötte Herren Jesus. Och efter det mötet gick han i mörker och såg ingenting, utan andra fick leda honom. Och i 3 dagar var allt svart. Men Gud lärde honom bedja, och så sände Herren sin tjänare till honom för att han skulle få sin syn. Ananias kom in i huset och lade händerna på honom och sade, Saul min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den helige ande. Genast var det som om fjället föll från hans ögon och han fick sin syn igen och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Och nu såg Paulus vad han inte hade sett förut. Han såg att när han förut trodde sig samla skatter i himlen, så var det rena mörkrets gärningar han sysslade med. Ljuset som han trodde han ägde var mörker. Men Jesus öppnade hans ögon och sedan såg han. Han bekänner i Filipperbrevet. Och så säger han, allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som avskräde, för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Och så kunde han sedan bekänna, för mig är livet Kristus och döden en vinning. Han hade funnit de himmelska skatterna. Och så bekände han och skickade det ordet till oss allesammans. Det är ett fast ord och värt att på allt sätt ta sig emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den främste. Och kan hända är det så med dig, som jag sa, att Herren Gud har fått väcka dig till omsorg om din själ och dess eviga väl. Och du har tänkt att jo, jag ska visst söka Guds rike och hans rättfärdighet. Och så håller du på och bråkar och bänglar med dig själv för att få till det så som du vet att det skulle vara. Och då vill jag påminna dig igen om dagbetraktelsen vi hörde läsas igår kväll. Ta för dig Rosén i dagbetraktelse för den 27 augusti och läs den och stava fram och tillbaka. Så ska du se och upptäcka, kan hända att du har ett synfel och en synskada. Så att när du ska söka Herrens rättfärdighet och hans rike, så är det egentligen dig själv, det är det lilla ordet jag som står i centrum. Om jag vore, om jag bara, om jag kunde. Och då säger Herren jag. Jag utstryker. Så ville han med sitt ord och sin ande öppna ögonen för de himmelska skatterna. I uppenbarelseboken så läser vi om en ledare för församlingarna där som sa att jag är rik och har över nog och behöver ingenting. Och så var det så att han inte visste, utan Herren säger till honom, du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Och så vill Herren i sin stora nåd genom den helige ande, genom ordet upplysa oss om synd och nåd, om lag och evangelium, om fördömelse och frälsning. Han vill att du och jag ska bringas till förtvivlan om allt eget, för att söka och finna allt i frälsaren. För det är den goda vägen, Herren Jesus Kristus. Och den som har funnit frälsaren har också funnit skatten framför alla andra, som för med sig välsignelse för tid och evighet. Så att du av hjärtat kan sjunga med psalmisten, jag är alltid hos dig, du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Och med min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Ty det som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som trolöst sviker dig. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar. Och en kristens liv är inget avslutat kapitel, någonting man är färdig med, utan det är en ständig syssla att söka frälsarens gemenskap. För liv, det är inte statiskt och stillastående. Det går antingen framåt eller bakåt. Till de kristna i Efesus som kände sin Herre och frälsare behöver aposteln Paulus skriva hur han ber för dem. Sen när jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighetens arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. därför att hans väldiga kraft är verksam. Samla de himmelska skatterna. Och det är samma maning som Petrus uttrycker med de orden: väx i nåden och vår Herres och Frälsares Jesu Kristi kunskap. Och skulle du sedan ha blivit välsignad och ha det gott ställt i jordiskt avseende, så säger aposteln Paulus till oss att inte högmodas eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Och för den som har blivit välsignad med mycket här i världen, så säger också aposteln: uppmana sådana att göra gott, vara rika på goda gärningar, vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. Och från episteltexten vill jag bara påminna om orden: den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott, ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framförallt mot dem som delar vår tro. Och så vill jag avsluta med ett ord ur Petrus andra brev: allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek, och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorrelse fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herres och Frälsares Jesu Kristi eviga rike. Amen. Allsmäktige och barmhärtige Gud och Fader, du som föder fåglarna under himmelen och kläder liljorna på marken, och som i din son vår frälsare öppnat för oss ditt himmelska rike, vi beder dig: väck oss genom din helige ande till att främst söka ditt rike och din rättfärdighet. Giv oss nåd att glömma omtanken om oss själva i den tjänst vartill du kallar oss. Lär oss att kasta alla våra bekymmer på dig, så att vi inte grämer oss över det förflutna eller ängslas för framtiden, utan i barnslig tillförsikt mottar varje ny dag som en gåva från dig. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Vi sjunger nu nummer 546. 546.